utan dig, Herre Jesus, utan hopp. Därför att våran egen kraft, våran egen styrka, den räcker inte till. Herre, vi är beroende av dig. Beroende av din kraft, beroende av ditt liv, Herre Jesus. Herre, vi bara tackar dig för vad du har gjort den här helgen. Vi tackar dig för ännu mera för vad du kommer att göra framåt när vi går hem, Herre Jesus. Herre, vi bara lämna den här stunden i din hand, Jesus. Bara tala till våra hjärtan. Ge oss någonting som vi kan ta med hem, Herre Jesus. Herre, vi tackar dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och se ett gällåsångare, en stor applåd. Tack ska ni ha. Okej. Vilken fantastisk konferens, hörrni, vi har haft. Vi har ordnat 21 stycken av dem. Och det här var den bästa. Det känns så nu i alla fall. Jag vet inte hur objektiv min bedömning är. Men så känns det. Det andra säger, det är den bästa. Så det tror vi. Vilka talare vi har haft. Vilket team som har ordnat den här konferensen. Och framförallt vilka människor. Va? Ni som sitter här, det är ju helt otroligt bra. Och ännu mera framförallt, vilken Gud. Wow. Jag sa så här första kvällen. Kvällen efter Linda hade delat sitt vittnesbörd lite grann med mig. Så sa jag åt teamet här att vi har planerat. Vi har arbetat så gott vi har kunnat. Men sen kommer Gud bara in och gör det bara han kan göra. Och det är det som är det fantastiska. Vi kan inte mixtra fram Guds möten, Guds upplevelser. Vi kan inte mixtra fram det ena med det andra. Utan det är bara Gud som kan göra det. För oss som ordnar den här konferensen och för Sionförsamlingen här, så är det viktigt att ESA inte på något sätt en sån här löskopplad grej, utan verkligen få spegla det vi är mitt uppe i församlingen. Det vi tror på och den process som vi befinner oss i. Vi vill inte att konferensen ska finnas som i en värld, att man har en konferensupplevelse, man gör sina andliga kickar och sen på något sätt då måndagen kommer så är det måndag morgon. Och hur går det sen? Ja, jag blir för gammal. Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tungt. Det var ingen lovsång som du kände till. Utan det var en sån gammal slagdänga. Vi vill inte att det ska vara så. Vi vill inte på det sättet producera andliga kickar. Utan vi tror att det EC står för, det håller när lamporna slocknar. När blommorna vissnar. Det har de gjort redan, för det är så mörkt i den där salen. Men i alla fall. Och när logementet är städat, så vill vi att det som EC står för, det som EC har förmedlat, ska hålla i mitt liv och i ditt liv som har varit med under den här konferensen. Därför vi tror på en vardagskristendom. Vi tror på en kristendom för vanligt folk. Om du går inom kategorin vanligt folk, så då tror vi att du kan ha en kristen tro som fungerar för dig. Vi producerar inte en kristendom för sådana speciellt religiöst lagda och intresserade människor i första hand, utan för vanligt folk, sådana som du och jag. Eller hur? Årets konferens har haft tema Closer. Det är engelska och det betyder närmare. Så du som har varit här under hela den här konferensen och funderat, Closer, vad är det? Så det betyder närmare. För drygt ett halvt år sedan så upplevde vi starkt att det kommer en tid där det är viktigt för oss att vi drar oss närmare. Det är viktigt för oss att vi kommer närmare. Närmare Gud och närmare varandra. Därför att det på något sätt, det är närheten till Gud, det är närheten till varandra som håller på något sätt värmen i oss. Eller hur? Om du kommer ut någonstans och hamnar i svårigheter ut på en fjällvandring eller någonting, så är det viktigt att du är nära andra människor. Det är människor som har överlevt genom att sova i samma sovsäck. Det hoppas jag ingen har gjort på logementen. Men i alla fall, det finns människor som har gjort det på grund av att man håller värmen när man är nära. Därför har vi upplevt det som väldigt, väldigt viktigt att vi vill komma närmare Gud. Därför att vi vill inte att vår tro ska handla om teorier. eller slogans, eller som man säger nu för tiden, one-liners. Det är sådana som man har på Twitter eller Facebook-statusar. Vi vill inte att tron ska handla om det, utan vi vill att tron ska handla om någonting viktigare, någonting djupare, någonting mera, någonting som fungerar. När du hör, som du hörde vittnesbörd, när man sitter på köksgolvet eller vid köksbordet och funderar, hur tar jag mig härifrån? Vad gör jag? Var finns det en utväg? Så vill vi ha en sån tro som man kan ta tag i, som man kan resa på nytt igen och som man kan gå vidare. Eller hur? Ja, ge en applåd om du tycker det. En sån tro som man kan ge hjärnet för. Eller hur? En sån tro som man kan leva för. Jag jobbade på ABB tidigare, i mitt tidigare liv kan jag säga. Men det är länge sedan nu i alla fall. Jag jobbade 5 år där och var bland annat försäljningsansvarig för Italien. Så jag var mycket i Italien. Och italienarna är ju känd för sin trafikkultur. Då vi kom från flygplatsen så tog vi en taxi och körde med den in till stan. Och han körde som en biltjuv fullständigt. Han var helt besinningslös, skulle man kunna säga. Och vi klagade på honom och sa, varför kör du så hårt? Så sa han, you have to know. In Italy, when it's green light, you drive like crazy. When it's red light, you drive carefully. Och så är det ju vårt liv också. Det är grönt ljus och det är rött ljus. Det är inte alltid så här tipptopp och klackarna i taket och halleluja eller vilken vokabulär du nu än är van med. Utan ibland är det rött ljus, men du kan få köra ändå. Du behöver inte stanna där för evigt. Du behöver inte sitta i din situation där du finns och på något sätt begrava dig där. Oberoende hur smärtsam och hur tuff den situationen är. Utan vi tror på en kristendom som kan ta dig ur vilken situation du än hamnar i. Men då ska du inte ha en kristendom som finns på ett papper eller på ett medlemskort eller någonting annat. Utan du behöver ha en kristen tro som är verklig för dig, som finns där, som du kan ta tag i, som du kan ruska om och som är konkret för dig. En sån kristen tro vill vi verkligen stå för. En kristen tro som inte är rädd att kavla upp ärmarna och ta sig an någonting som kallas verkligheten. Hur många av er lever i verkligheten? Bra. Ni andra dagdrömmare är bort oss på något sätt. För oss som när vi lever alla i verkligheten, oavsett vi vill eller inte. Och vi tror att en kristen tro är skräddarsydd för att fungera i verkligheten. Det är det här EC12 har handlat om. En kristen tro som fungerar, som är attraktiv och som vi hörde, som är smittsam. Eller hur? En smittosam sjukdom. Det är den kristna tron och det vill vi verkligen att den ska vara. Jag ska försöka sammanfatta EC och det här temat, det som har pågått i församlingen här under det här senaste halvåret. Och jag ska göra det genom en liten illustration. En illustration med två händer. Kommer där. Det där är jag, men jag var lite brunare där. De flesta av oss har två händer om ingen större olycka har inträffat. Och jag vill genom de här två händerna, därför att jag tror att om jag vill ge dig någonting du kan ta med när du får hem. Och de flesta av er tar med sina händer. Eller hur? Lämna inga händer här. Det vill vi inte ha. Utan man tar med sig dem. Och jag vill på något sätt tala om de här två händerna. Där du ska ha en hand hos Gud. En hand på något sätt stadigt rotad i honom. Stadigt på något sätt fasttagen i honom. Och den andra handen ska du få ha i de vänner som du har runt omkring dig. Därför att du kommer att behöva båda två. Du kommer att behöva, det är inte bara det är jag och Gud, det är jag och Gud. Nej, det räcker inte. Du behöver också ha människor runt omkring dig. Människor som du kan ta tag i och ruska om när livet så kräver. Jag ska ta fram en människa. Det, egentligen den, det var inte jag det där. Men den människa som jag fått, det är nämligen Jonathan Koskinen. Kom igen. Ge honom en applåd. Du har magrat sen sist. Det är tufft med konferens. Och så ska jag ta fram också en annan person. Vi måste ta fram Gud. Och som Gud väljer vi Edith Wittig. Varsågod. Ge en stor applåd. Nu har jag lust att gå in på en teologisk diskussion om Gud som kvinna. Men jag ska inte göra det. Men en sak kan jag bara konstatera, att alla kvinnliga egenskaper finns hos Gud. Eller hur? Absolut. Så det går jättebra det här. Och som man, både i Edits liv och i den här diskussionen, Jonathan Wittig, varsågod, kom upp. Och det som är utmaningen för Jonathan, det som är utmaningen för dig och mig, det är att man tar ett tag om Gud. Ett starkt tag, det är Gud som står för styrkan och du som står för taget. Och så tar han ett tag om människor runt omkring. Så här tror jag det är tänkt för dig och mig att leva. Så här tror jag det är tänkt, inte att vi går omkring ensamma, inte att vi går omkring och sköter vår egen business och så vidare, utan att vi lever vårt liv starkt rotat i Gud. Och starkt rotar i människor runt omkring. De ska få stå här nu hela predikan på det här sättet. Så jag hoppas att ingen av er har handsvett på något sätt. Nej, det ska ni inte göra. Men ni ska däremot få vara här hela predikan. Men ni ska få sätta er ner där på första trappsteget. Varsågod. Så där, så får ni se på dem. Jag kallar upp er sen när jag behöver er. Okej? Okay? Det här var Jesu styrka. Seriöst alltså, det här var Jesus styrka, det var det här han var duktig på. Han var stark i båda de här världarna, i båda de här realiteterna. Han var fantastisk, han var naturlig och han var kärleksfull bland sina medmänniskor. Han var enormt, närvarande i de relationer som fanns runt omkring honom. Han var den som satt vid kolelden. Grillade. Vi har haft grilla med Tobbe här. Då var vi väldigt nära Jesus. Han grillade fisk. Han grillade fisk så mycket. Så när han hade uppstått som idag. Och lärjungarna inte trodde att det var honom. När han uppenbarade sig för dem. Och så säger han. Se på hålen i mina händer. Och så står de trodde ändå inte. Så säger Jesus så här. Ge mig en bit fisk. Och när han tar en bit fisk, en bit grillad fisk, och så äter han det, så säger Petrus och de andra, det är Messias, det är Herren. Då vet jag inte om Jesus åt fisk på ett visst ställe, att fisken åkte in där och benen åkte ut där. Eller vad det var med Jesus sätt att äta fisk. Men i alla fall så var det därför att han hade suttit kväll efter kväll, dag efter dag, hade han suttit på ett naturligt sätt. Ingen gloria på huvudet. Kom igen. Ingen sån här vit som skinande dräkt som du ser på bilderna ibland. Ingenting sånt hade. Han var dammig, han var smutsig. Han hade skräp under naglarna. Eller hur? Men han satt tillsammans med lärjungarna. När han gick han in 30 cent över markytan på något sätt så här och svävade omkring. Utan han var precis som du och jag. Han satt runt kolelden och så satt han och delade livet. Jag tror han var otroligt duktig. Betydligt bättre än någon annan predikant att berätta berättelsen. Jag tror att det var enormt roligt att sitta och lyssna till Jesus. Jag tror de skrattar mycket. Hallå? Jag tror det är väldigt sunt att skratta som troende. Jag tror att lärjungarna skrattar väldigt mycket när han drog sina jotton. Nu är svenskarna för dig, så nu får vi ta lite finska. Kom igen. Den religiösa eliten kallar honom i Lukas, det 7 kapitlet och 34 versen. Så kallar den religiösa eliten Jesus för en vän till publikaner. Och syndare. Det är de kallar honom. En vän till publikaner och syndare. Och det var på något sätt. Det är så roligt det här. För det var på något sätt ett försök till att ge honom ett skällsord. Han är en vän till publikaner och syndare. Och Jesus blev jätteglad. Absolut. Det är just det jag vill vara. Jag har kommit för att kalla. Eller för att jag har kommit till de sjuka och inte till de friska. Jag kallar till de som behöver hjälp och inte de som klarar sig bra på egen hand. Han var verkligen syndarens vän. Inte syndarens vän, utan syndarens vän var han. Eller hur? Den var han. På ett väldigt, väldigt utpräglat, på ett väldigt, väldigt provokativt sätt för den religiösa eliten som fanns. Han bröt alla de här mönstren. Han bröt alla det här. Så här ska du göra, så här ska du inte göra. Han gick rakt igenom det. Så de sa att nu är Herodes efter dig och nu ska du nog bäst du flytta på dig. Så han säger åt den reven att jag är kvar i 3 dagar och driver ut onda andar och botar de sjuka. Först på 3:e dagen är jag på väg bort. Han var extremt rak i sin relation med människor. Men för den andra handen så prioriterar han sin tid med Gud. Det är det som ger honom den styrkan. Ibland om man läser det här och ska få reda på, så måste du läsa det i bisatserna i Bibeln. Du läser det till exempel i Lukas, det 6:e kapitlet och den 12:e versen. Så står det: vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be. Och han bad hela natten till Gud. Alltså det fanns ett liv som kanske inte alla såg runt omkring, som lärjungarna lite grann fick blicka in i. Och det var på något sätt då han drog sig undan för att vara tillsammans med sin far. Där utgöt han sitt hjärta, där på något sätt så diskuterar han ibland, debatterar, nästan argumenterar med Gud. Det hoppas jag att du gör ibland. Jag hoppas du går till Gud och säger: Gud, det här förstår jag inte. Vad tänker du nu riktigt? Va? Nej, så ber jag inte. Jag ber bara Fader vår. Nej, men gör inte. Utan gå till Gud och säg: det här förstår jag inte. Nu får du nog verkligen börja göra någonting i den här situationen. Sen kanske han talar till dig och så märker han att du får göra någonting åt situationen. Men det hör bara till sakens natur. Sån var Gud. Så vad du behöver för att hålla dig varm. Mår ni bra här? Mm. Är de inte fina? Ge dem en applåd och se vad som händer med deras leende. Blev du nog gladare? Ja, bra. Underbart. Det du behöver, det Jonathan behöver, det är närheten. Sätt dig lite närmare. Sådär. Det är två Jonathan här. Vi kallar honom för Jonnis. Om det är okej. Okay. Vad han behöver för att verkligen hålla temperaturen uppe, och vad du behöver när du drar härifrån, det är att du själv behöver söka dig nära Jesus. Det här är inte någonting som någon kan göra för dig. Utan det här är någonting som du behöver göra själv. Att söka dig nära Jesus. Lär känna hur han fungerar. Bli en sån som själv kan gå till hans kylskåp. Har han ett sånt? Japp. Han har ett sånt. Det är fullad. Det är inte som ett sånt här ungkars kylskåp. Va? Har någon kommit hem till en studerande ungkar någon gång? Och så går du in, och tittar. För det första hittar du inte kylskåpet. Det är så stökigt. Så går du in där och någon förhistorisk gurka som går själv och sån här grejer. Om inte hans mor har förbarmat sig och kommit med någon matkass. Det hände för mig när jag började yrkesskolan här i Vasa. Långt där bak på 1900-talet. Det här behöver du göra. Du behöver gå till hans kylskåp. Hitta verkligen det du behöver för att få från honom själv. Därför att i nya förbundet, alltså när Jesus har dött, så kan alla troende höra från Gud. Du kan själv höra från Gud. Du behöver ingen präst, profet eller kung som i gamla förbundet. Utan du kan gå själv rakt in till Gud. Tala med honom. Dela ditt hjärta med honom. Och han vill dela sitt hjärta med dig. Det andra Jonas behöver, det är att han behöver söka sig till en gemenskap. Han behöver söka sig till människor som gör att han kan hålla värmen. Stig upp nu, kära vänner. Det här går ju inte för sig. Ja, ni kan stå. Men kom upp här till mig så blir det roliga. Och så tar ni varandra i hand. Sätter ner i ringen och sjunger Kumbaya. Nej, det var inte. Vad jag ska tala om nu. Jag ska tala den andra delen i min utläggning. Så kommer att handla om församlingen. Och man kan fråga så här: varför behöver Jonas församlingen? Han har ju händerna fulla. Eller hur? Hur många av er tycker att ni har händerna fulla i er vardag? Hur många har tillräckligt att göra, om vi säger översätter det till klar svenska? De flesta av er har tillräckligt att göra. Och ibland när man tänker på församling, ytterligare någonting som jag ska göra, som jag inte ens hinner med det jag vill göra. Varför behövs kyrkan? Varför behövs församlingen när dina händer redan är fulla? Jo, därför att jag ska inte vara dum med det. Det är så många grejer som kommer till mitt huvud nu. Det är säkert för att man är lite trött. Jag tänkte på din bicaps här. Men det ska vi säga. Vad som kommer att hända med Jonathan, Jonnis, det är att han kommer att bli någonting som alla av oss blir. Nämligen trött. Eller hur? Vi har ett saying, vi har ett ordspråk här i församlingen. Det är, om någon säger så här: jag är trött, så svarar vi alltid: det är tillåtet. Eller hur? Vi tror inte på någon sån här stålmanskristendom där man som äter taggtråd varje dag, varje morgon, och på något sätt bara det blir så uppåt som raketen. Utan man blir trött. Jonas i sitt liv, han kommer att bli trött. Därför behöver han människor runt omkring sig. Därför behöver han en kyrka. Och kyrkan är inte den där. Hallå? Kyrkan är inte det här. Kyrkan är inte byggnaderna överhuvudtaget, utan det är gemenskapen. Det är gemenskapen som konstituerar, det var ett svårt ord, som formar, som bygger upp kyrkan, är gemenskapen. Eller hur? En kyrka utan gemenskap, det är ingen kyrka. I Bibeln när den ska definiera kyrkan säger de, det heligas gemenskap. Ja, då hör inte jag dit. Va? För du känner inte så helig. När den Bibeln talar om de heliga, nu blir det lite undervisning här. När Bibeln talar om de heliga, menar den de som tror på Jesus Kristus. Därför att han är helig, du är inte, men när du tror på honom så räknas du som de heliga. Helt okej byte, va? Mm. De heligas gemenskap och gemenskapen, det behöver du. Okej? Okay? Kyrkan behöver göra som man sa om Elvis. The king has left the building. Eller hur? Det behöver kyrkan göra. Kyrkan behöver lämna byggnaden. Jag menar inte att vi ska sälja den här byggnaden. Men kyrkan till sin mentalitet, till sitt sätt att tänka, behöver lämna byggnaden och behöver inse att det är gemenskapen som är det viktiga. Det är gemenskapen mellan oss som gör oss till kyrka. Som gör oss att vi kan hålla värmen åt varandra. Det finns människor i din närhet som fryser. Det är därför du inte kan vara en egoist. Det finns människor runt omkring dig som behöver få värmen. Det är därför du också lever för andra människor än dig själv. Eller hur? Om kyrkan handlar om byggnader och verksamheter, då är den dödsdömd. Men om kyrkan handlar om gemenskap, om kärlek till varandra, då har vi enorma framtidsutsikter. Eller hur? Då är vi som mitt, och det är så mörk tid. Vadå mörk tid? Är du dum eller? Va? Det är en fantastisk tid. Vår kollektalare talade igår om affärsidén. Vi har den mest fantastiska affärsidén. Det finns en annan sak som är viktig med affärsidén. Som den företagare som talade för gåvan igår representerar. Och det är timing. Eller hur? Du kan ha en bra affärsidé med dålig timing, då blir det inte någonting. Men har en bra affärsidé och bra timing, då kan det bli klirr i kassan. Eller hur? Vi har en otroligt bra affärsidé och timingen kunde inte vara bättre. Därför att det är kallt där ute. Och människor behöver värme. När Jesus talar om kyrkan, eller församlingen, använd vilket ord du vill, så har han enormt höga tankar om den. Han säger så här i Matteus, det 16 kapitlet och 18 versen. Jag säger dig, säger han åt Petrus, du är Petrus och på den här klippan ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Om vi läser ett stycke innan så ser vi att det egentligen inte var om Petrus som person som församlingen skulle byggas, utan på förståelsen om vem Jesus är. Men samtidigt så är det just på Petrus och de andra lärjungarna som Jesus bygger sin församling. Därför att hans metod, nej det var inte du, det var du Gud. Hans metod, det är människor. Eller hur? Hans arbete, det han arbetar med, det är inte byggnader, det är inte strukturer, utan det är människor. Och Jesus har en enorm tro på människor. Mycket större än du och jag. När du har gett upp om dig själv för länge sedan, så har Jesus bara börjat tro på dig. Hallå? Han har sån fantastisk tro. Jag menar, om du verkligen läser Bibeln, så får du, jag menar, du får kalla karar längs ryggraden. Nej, eller någonting sånt. Kalla karar längs ryggraden. Va? Om du läser vad han verkligen gör. Jag menar, han går 3 år med en bunt ambivalenta fiskare och tullindrivare. Som ena dagen är som überexalterade. Åh, nu blir det bra det här. Nu ska vi rida in i Jerusalem och slänga ut romarna. Följande dag så vill de slänga in handduken. Det här blir inte någonting. Vi går och fiskar, säger Petrus. Va? Och de här människorna, de här 12 plus några andra, så lämnar Jesus hela grejen åt. Han säger, det blir bra det här, säger han. Nu sticker jag. Och så ett moln bara, brrr, så här. Får han upp. Och de kikar och kikar tills de inte såg honom mer. De vill då någonstans sväng, sväng, sväng. Tänker de bara. Men karl svänger inte. Utan han far enda vägen upp till himlen. Eller hur? Och där sätter han sig på högra sidan av Guds tron. Och så står det att han ber för oss. Det var en tur i alla fall. Att han gör någonting gott för oss. Men han lämnar hela arbetet åt de här 12 lärjungarna. Som inte egentligen visst fram och bak på en häst. Det är sant. Jesus har stor tro på människor. Är du trött nu, Jonas? Säg jo, så blir det bättre. Då får ni gå och sätta en stund till där. Han har otroligt stor tro på såna här människor som Jonathan Koskinen. Otroligt stor tro. Tänk sig, det är inte så svårt, för det här är en fantastisk typ. Verkligen, en fantastisk typ. Guld värd. Det där sa jag bara för att han jobbar som civiltjänstgörare det här. Jag skulle verkligen vilja att han ska jobba lite hårdare. Nej. Det är bra. En fantastisk liv. Och Jesus har enorm tro på honom. Men han har lika enorm tro på dig och på dig och på varenda en. Han har lika stor tro på dig och så på den människa som ännu inte överhuvudtaget känner honom. Lika stor tro. Han tror verkligen på människor. Vi skulle inte ha lämnat kyrkans framtid i händerna på de typerna. Det kan jag lova dig. Men Jesus, han gör det. Därför att han tror på människor. Jag vill att församlingen ska vara en plats där vi tror på människor. Jag vill att kyrkan ska vara en plats där vi tror på människor. En plats där människors gåvor och kapacitet inte blir nedtryckt i skoskafterna. Utan blir förlöst, blir uppmuntrad på alla sätt. En plats där en människa med dåligt självförtroende, en dålig självbild får ersättas med det sanna värde som Gud lägger på varenda en. Eller hur? Vi är ju Jesu kyrka, eller hur? Inte av de sista dagars heliga. Det var inte de jag talade om. Men vi är Jesu kyrka på den här jorden. Vem äger kyrkan? Okej, okay. Vi måste ta om det där. Jag vet att det går på konferensen har gått långt. Vem äger kyrkan? Exakt, den som sa Jesus där, han hade faktiskt rätt. Så då kan vi alla säga, vem äger kyrkan?
Jesus.
Underbart. Det är Jesus som äger kyrkan. Det betyder att hans tro på människor borde vara den mentalitet som präglar vår tro på människor. Eller hur? Och då tycker jag att vi tar ett beslut att vi tror på människor. Eller hur? Och få se människor. Tänk att se människor som kommer in med nedböjd blick. Kanske med saker i sitt liv som gör att det bara tynger ner. Att få se den människan efter en stund har varit i kyrkan. Titta rakt fram. Glädje i sitt liv. Problem i sitt liv. Absolut. Utmaningar i sitt liv. Helt klart. Men en framtid och ett hopp. Jag har kommit för att ge er en framtid och ett hopp. Om kyrkan ska vara någonting så ska kyrkan vara en förmedlare av framtid och hopp för varje människa. Det värde som Gud sätter på varje människa är oerhört högt. Och församlingen ska vara en plats som kommunicerar det värdet. Eller hur? Du ska få se ett litet filmklipp. Som jag kan se om och om och om igen. Jag får gåshud varenda gång och jag är så blöd. Jag ber om ursäkt. Lina delar sitt vittnesbörd så rann tårarna och jag måste börja som låtsa. Då vi ser på en film där hemma så blir det lite sådär emotional. Så. Jag måste ha en doakt, jag är allergisk nu igen. Jag är väldigt starkt i koppling med min kvinnliga sida så det är jag väldigt glad över. I alla fall. Civo Point. Det här är ett filmklipp om att tro på människor. Om att se människor som inte tror på sig själva. Få sin talang, sin gåva bara förlöst. Jag tycker du ska se på den här. Jag tycker du ska beröras av den här. Varsågod.
Hello.
Hi.
Hi, how are you?
I'm fine, thanks. How are you?
Good, nice to meet you. What's the act called?
Charlotte and Jonathan.
Charlotte and Jonathan. Okay. How old are you both?
I'm 16.
And I'm 17.
Okay. And you thought the combination would work. Whose idea was it?
It was our singing teacher's, actually. She thought it'd be good to try us out together. And we both sounded quite good when we sang what we did.
Okay. You're not saying much, Jonathan. Are you shy?
Sometimes. I've always had sort of problems with my size since I can remember. And when I was in sort of primary school, it was back then really that I had sort of the mick taken out of me, and it kind of damaged my confidence quite a bit. When people would say something to me, I'd just, it'd just take a little piece out of me in a sense.
I'm quite protective of Jonathan. Like, if someone, if I was there and someone stood there and said something to him, I wouldn't sit, I couldn't sit there with my mouth shut. Before you make a judgment on someone, I think you really need to get to know them. It's not, as cliche as it's not judging a book by its cover, you've got to read what's inside.
Charlotte's been a really big help for me in terms of confidence and making me a better performer, and I really don't think I'd be going up on stage today if I didn't have Charlotte by my side.
And do you think you could win?
Yeah, together.
All right, good luck.
Good luck. Thank you.
Thank you.
Here we go.
Like that, you sing beautifully together. It was world class.
Thank you very much. Thank you.
A pop voice and an opera voice together. It was incredible. Okay, this is what I think. As Charlotte, I think you're good, but Jonathan, you are unbelievable. You have an outstandingly good voice.
Thank you very much.
How old are you?
17.
I mean, that's unbelievable. Jonathan, you are a future star.
Thank you.
I like the fact that this works as a duo, but I worry, Charlotte, whether you're going to hold him back.
Well, we've come on here as a duo, and we're going to stay here as a duo.
Okay, David, we better vote, yes or no? Oh, such an easy decision. Yes.
Thank you.
Definitely a yes from me.
think your voice complements Jonathan's really well, so don't be disheartened. It's a yes for me.
You know, my head here would say to you, Jonathan, dump her. And then my heart would say there was something kind of magical at moments together as well. So I'm going to say yes to the two of you. You've got four yes.
Well done!
Well done.
He's like a young Pavarotti, that boy. I haven't heard a voice like that in years.
To be that young and that good.
Simon's a massive fan of you, isn't he?
Seems like it, yeah.
That is the biggest response we've had today.
Well,
oh my God.
Oh, well done, my pal. Do you think it could be life-changing?
Life-changing? Well, yeah, to be honest.
I think for you.
Yeah.
Come on. Fantastiskt. Jag vet att det där är bara en show. Jag vet att den där liknelsen har stora brister. Han kan komma följande dag och så blir han dumpad ut i kylan. Och hela det där Simon är en bild på djävulen. Och så här. Så att, men Gud är inte sån. Men Gud är en sån som när du kommer in nedtryckt, nedböjd, tror ingenting om dig själv, så lägger Gud en krona på ditt huvud. Så lägger Gud ett värde i dig. Alltså det finns ingen som är så värdefull som dig. Han lyfter ut varenda potential i ditt liv. Jag vill se en församling som gör det här. Jag vill se en kyrka som verkligen gör det här. Jag vill se en kyrka där man blir vänner. Där man blir vänner med varandra. Vi talar mycket om ledare och lärjungar och coachning och uppfostran och allt sånt. Allt sånt är jättebra. Men det är ännu bättre att bli vänner. Det är ännu bättre att känna i kyrkan, här i den gemenskapen, har jag mina bästa vänner. Jag har människor som tror på mig. Jag har människor som älskar mig. Jag har människor som vill verkligen mitt bästa hela vägen. Varför kan kyrkan vara en sån plats? Jo, därför att det är en samling kring Jesus. Det är en samling kring honom. Om det är någonting som den här konferensen har fått spegla det här året, så är det att det är Jesus som gör hela skillnaden. Det är samlingen kring honom. Det är därför, på grund av att Jesus bor i oss, så kan vi bli allt vi är tänkt att bli. På grund av att Jesus finns där, så finns det hopp för varenda en av oss. Nu får ni komma upp igen. Mm. Det var bra. Mjuka värden. Vad gott. Vad har hänt här nu då? Okej. Det där präglar ju kyrkan. Men då kanske någon frågar så här. Många människor frågar också mig så här. Vad är min tjänst? Vad är min uppgift? Vad är min kallelse? Vad ska jag göra? Jag älskar saker och ting som är enkla. Jag ska visa dig vad din tjänst är. Du måste komma ihåg det här. Det här är du. Eller hur? Det här är Gud. Och det här är din medmänniska. Vet du vad din tjänst är? Jag kan visa den extremt enkelt. Jonis, lägg ihop dina händer. Det där. Det är din tjänst. Fanns en dragningskraft där, det känner man. Come on, ge dem en applåd. De är gifta. Det där är din tjänst. Okej, du får vara apostel, profet, evangelist, herde, lärare, vad som helst. Du får ha hur mycket underbara syner som helst. Men det här är din tjänst. Att koppla ihop andra människor tillsammans till Gud. Att koppla människor som inte ännu känner Jesus, som inte förstår det, vilket värde deras liv har, med han som kan ge det verkliga värdet i livet. Det är din tjänst, det är din uppgift. Har du ingen annan uppgift, så har du den bästa uppgiften i hela världen. Eller hur? Och du har den mest fantastiska uppgiften i hela världen. Fråg någon människa, om du inte har gjort det själv, som har fått vara med och föra en annan människa till Jesus, så kommer den människan att bekräfta det här, det mest underbara som finns i hela världen. Det säger också, ni får stå kvar en liten stund, jag tycker du gör en bra tjänst där, Jonathan, Jonis. Det står nämligen så i andra Korinterbrevet, det 5:e kapitlet och den 18:e versen så här. Det står, allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. För Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Det är det vi har firat här nu i påskhelgen. Han tillräknar inte människor deras överträdelse och han har anförtrott oss med försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Det är det här vi gör. Det är det här vi gör med vårt, framförallt med vårt liv och ibland med våra ord. Så säger, berättar vi det, att du är försonad med Gud. Kom igen, pröva på Gud. Han kommer att visa dig ditt sanna värde. Han kommer att ge dig mening med ditt liv. Det är det här Paulus säger. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Lär känna honom. Eller så kan du vara som Natanael. Natanael var, det står inte mycket om Natanael i Bibeln. Verkligen inte. Han verkade vara en, eller blev en av lärjungarna. Men han gjorde precis det som Jonas gör här nu. Lyssna här i Johannes 1:43. Nästa dag beslöt sig Jesus att gå därifrån till Galileen. Han fann då Filippus och sa åt honom, följ mig. Filippus var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Natanael och sa till honom, den som Mose har skrivit om i lagen och som profeten har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son från Nazaret. Natanael sa till honom, kan någonting gott komma från Nazaret? Filippus svarade, kom och se. När Jesus såg Natanael komma sa han till honom, se här är en verklig israelit, i honom finns inget svek. Natanael frågade honom, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippus kallade på dig såg jag dig där du var under fikonträdet. Natanael svarade, rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Natanael var lite skeptisk. Har du några vänner som är skeptiska? Mm. Bra. Ha flera skeptiska vänner. Det är bra för dig. Håller dig lite skarp inna. Okej? Okay. Natanael säger, hur kan någonting gott komma från Nazaret? Han vill ha en liten dialog. För det var ju inte från Nazaret som Messias skulle komma, utan det var från Davids stad. Eller hur? Som det står i Bibeln. Och han ställer en sån här teologisk fråga. Kan någonting gott komma från Nazaret? Vet du vad Natanael svarar? Han lägger inte en teologisk utläggning om hur det gick till, utan han säger vadå? Han säger, kom och se. Eller hur? Det ligger inte på dig att överbevisa allt och alla och på något sätt vara någon sån här tronsförsvarare här. Utan det enda du behöver göra, det är att ta det du har i den handen och kombinera det med det du har i den handen, så blir det bra till sist. Okej? Okay? Det är din tjänst. Det är din kallelse. Nu får du gå och sätta den alltså där igen. Okej? Okay? Du behöver inte vara fullfjädrad teolog på något sätt. Okej, okay, vi ska avsluta den här konferensen. Du har fått två händer. Om du inte har råkat ut för någon olycka. Den ena handen ska du ta ett stadigt tag om Gud med. Gör det genom att bli vän med Bibeln, som är hans bok. Gör det genom att som Jesus lära dig att ta tid med honom i bön. Den andra handen ska du ta stadigt tag om dina vänner. Ta inte dina vänner för givet. Var rädd om dina vänner. Var rädd om dem som du har i ditt liv. Lev tillsammans med dem. Lev tillsammans med dina troende vänner i kyrkan naturligtvis. Se till att du kommer med i en life-grupp eller en grupp där du kan odla en gemenskap. Eller hur? Se till att du kommer in med troende vänner som kan hjälpa dig. Lev ditt liv också med dina vänner som ännu inte känner Jesus Kristus. Du ska leva på ett naturligt sätt. Var inte någon sån där proselyt profet typ. Som alltid måste ställa allting till rätta. Som alltid måste kommentera, nej så det är det inte riktigt. Utan var en vanlig människa. Hallå? Var en vanlig människa. Var en vanlig människa som kan agera på ett normalt sätt. så kommer du att säga att den Jesus som finns på din insida, han kommer att visa sig. Låt det som Jesus har gjort i dig få smitta av sig. Sen tar du bara och för ihop dina två händer. Så kommer Jesus att göra resten i ditt liv. Okej? Ska vi resa på oss? Ja, ni får också resa på er. I relieve you of your duty. Ge dem en stor applåd. De har varit underbara. Sträck ut dina händer så här. I din högra hand, han hade sin vänstra men det är inte hans fel. I din högra hand så tar du tag i Gud. Jag säger släpp honom inte. Gör som den här kvinnan som hade den här blodgången. Jag säger släpper dig inte med min. Släpp mig, säger Jesus. Va? Man säger det, släpp mig. Jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig. Det där var inte kvinnan med blodgång. Men hon säger så här, om jag får ta tag i hans mantel, om jag får ta tag i honom, då blir jag hjälpt. Om du tar tag i Jesus så blir du hjälpt. Om du tar tag i honom så kommer han att ta tag i dig och han kommer att hjälpa dig. Släpp inte taget. Med din vänstra hand tar du tag om dina vänner. De som betyder någonting för dig. Har du för lite vänner, gå ut och skaffa dig några till. De finns där. De är goda. Alltså, jag menar, de är bra. Det är bra människor. Mycket bra människor out there. Okej? Okay? Gör det här i gemenskap med andra människor. Och så tar du din högra hand. Så lägger du ihop den med din vänstra hand. Och så vet du att det är det här som Gud har kallat dig till. Tycker du att Gud har gett dig någonting bra? Ge det då åt andra människor. Har Gud välsignat dig? Välsigna då andra människor runt omkring dig. Har Gud varit god mot dig? Var god mot andra människor runt omkring dig. Och du kommer att få ett fantastiskt liv. Det här kan bli ditt liv nämligen. Det här kan bli din tjänst. Och det här kan bli din allra största passion. Ge Jesus Kristus en fantastisk stor applåd. Tack så mycket. Gud välsigna dig.